Välkommen till 24 kyrkans podcast. Vi hoppas att den här undervisningen kommer att inspirera dig. Besök oss gärna på 24kyrkan.se.
Ja, vad kul att få vara tillsammans med er igen. Jag tänker, när man kommer hit så tänker man ju på vad roligt att det är så många olika personer här. Och alla har vi en story och alla har vi en bakgrund, alla har vi ett liv, alla har vi en vardag och våra utmaningar. Men jag tänker att vi får vara här. Och vi delar livet, vi delar gemenskapen, vi delar en tro, vi delar en dröm, vi delar en evighet. Jag tycker kyrka är någonting otroligt vackert. Det är någonting häftigt. Och det bästa ligger framför. Det finns en rubrik på den här predikan idag. Den är på engelska och ni kommer förstå varför sen. Men rubriken är You're not finished yet. Att Gud är inte färdig än. Gud är inte klar. Han har inte gjort färdigt allt som han har tänkt. Han har inte fullbordat allt som han har lovat. Utan det ligger i framtiden. Och jag skulle vilja att vi börjar läsa Bibeln nu. Och vi ska läsa från Matteus evangeliet kapitel 14. Oj, vilken kort skärmsläckare var den här. Matteus 14 och 22 till 33. Nu står jag i vägen här, men ni får kika på den där. Eller så får ni kolla er bibel. Då står det så här. Sedan befallde han, Jesus alltså, sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem, gående på sjön. Exakt, va? Men det finns ju en risk att vi har läst Bibeln och hört en berättelse många gånger. Så bara, ja, han går på vattnet, fortsätt. Men det är ju verkligen, va? När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad. Och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa, lugn, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade, herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Jag tänkte på det, är ganska korkat av Petrus. Om någon kommer och säger så här, hej, det är jag. Om det är du. Men om det är någon som är, liksom, utger sig för att vara jag och Petrus säger, om det är du. Ja, ni fattar, han är lite naiv, men det är Petrus. Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Va? Men när, är det kanske någon som vill prova förresten? Ja. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, herre, hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trosvage, sa han. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sa, du måste vara Guds son. Jag tror att de flesta av er har hört den här berättelsen eller läst den, en del av er, många gånger. Och jag tror poängen med att den finns i evangelierna är ju inte för att vi så väldigt ofta är ute och åker båt. Att vi så väldigt ofta befinner oss i en fysisk storm där vi känner rädsla för att gå under. Det kan ju absolut hänt någon av oss, kanske en eller flera gånger. Men det är inte därför, tror jag, som den finns här texten. Det har hänt precis som det står. Men det finns här därför att vi upplever andra typer av stormar. Vi upplever andra typer av motgångar, hot. Vi känner oss rädda av andra orsaker än att det blåser och är höga vågor. Men de befinner sig ju i en situation som är extremt hotfull. Därför det står att båten är långt från land. Det vill säga tryggheten där man kan sätta sina fötter på marken, den är inte i närheten. Utan de befinner sig i en liten båt på en ganska stor sjö. Och det står att de kämpar mot vågorna. Du och jag har ofta kämpat med saker i vårt liv. Vi kämpar mot omständigheter, vi kämpar mot hot, kämpar mot rädslor, kämpar mot omständigheter. Och många gånger kan det vara saker som är oss övermäktigt. Naturkrafterna i det här fallet, i det här exemplet, är de övermäktiga. De kan inte hantera det. De kan liksom inte vifta lite grann eller liksom, de kan inte göra någonting. Naturen är stark, naturen är mäktig. De är långt ifrån land och de kämpar mot vågorna. Varför då? Jo, det var motvind. Du har upplevt motvind. Du har upplevt kamp. Du har upplevt vågor. Och till råga på allt så är det här precis mitt i natten. För det är på kvällen som Jesus befaller dem att åka dit. Och han är kvar. Han är kvar på land och han är i bön tillsammans med fadern. Så det är mitt i natten. De är långt från land. Och kämpa mot vågorna. Och det är motvind. Liksom, finns det någonting som kan vara värre? Finns det någonting som kan vara tuffare? Kan man addera någonting ytterligare till den här situationen? Jag tror inte det. Och i den här miljön kan du och jag befinna oss från tid till annan. Jag har gjort det. Du har gjort det. Kanske gör du det just nu. Kanske befinner du dig i någon slags kris i någon relation i ditt äktenskap. Eller med din hälsa. Eller någon slags mitt i livet kris. Någonting med jobbet. Det kan vara många olika saker. Vågorna och omständigheterna kan hota. Vi kan uppfatta situationen vi befinner oss i som församling som att det är motvind, det är mitt i natten, vi är långt ifrån land, vågorna är stora. Omständigheterna kan tala väldigt, väldigt högt och kan säga väldigt mycket saker. Men det är precis i den situationen som Jesus kommer till dem gående på sjön. De har aldrig sett någonting liknande. De har aldrig varit med om någonting som liknar det som de ser just nu. De har ju hängt med Jesus ett tag, de har sett honom, de har hört honom. De har försökt lära sig av honom, förstått att han är inte vem som helst. Men nu kommer han gående på sjön. Och det är precis som Mike sa, va? Jesus gör det omöjliga mitt i en omöjlig situation. Och han säger till dem, lugn. Var inte rädd. Och det är precis det Jesus säger till dig just nu. Och han säger det till oss just nu. Lugn. Var inte rädd. Därför den kris som du befinner dig i, den är inte lika stor som jag är. Och så kommer de här orden från Petrus. Om det är du så se åt mig att komma till på vattnet. Och Jesus säger kom. Och så händer det omöjliga igen, att Petrus gör någonting som ingen annan människa, förutom Jesus, precis har gjort någonsin tidigare. Han börjar gå på vattnet därför att han, på en uppmaning från Jesus själv, så gör han det omöjliga. Han följer Jesus mitt i en omöjlig situation, att göra någonting som är helt otänkbart. Och det här är många gånger utmaningen för mig, och för dig, och för oss. Att när vi befinner oss mitt i de där omständigheterna, långt ifrån land, mitt i natten, höga vågor, stark vind, så kräver det någonting annat av oss att våga göra det som är helt ologiskt eller orimligt. Därför att Guds lösningar är ofta orimliga. De är inte omöjliga i Guds ögon, men de är orimliga från våra perspektiv. Det är inte med något logiskt, förnuftsmässigt resonemang man kommer fram till. Jaha, jag ska också gå ur båten och börja gå på vattnet. Nej, det är bara därför att Jesus säger det. Så det viktigaste för dig och för mig och för oss, när vågorna är höga, när vi är långt ifrån land, när det är motvind och när det är natt, det är att vi försöker gå tillbaka till vad är det Jesus har sagt. Därför att det är Guds ord och Guds löfte som kan bära. Det är inte våra ansträngningar. Det är inte vår kamp. De kunde ha kämpat med vågorna. För det står att de kämpade. De kunde ha kämpat med vågorna hela natten. Det hade inte gjort någon skillnad. Utan det som gör skillnad är, vad har Jesus sagt? Och när Jesus, han anklagar dem ju sen. För han säger så här, du är trosvag. Varför tvivlade du? Ja men, det finns väl ingen av oss som inte hade tvivlat i den situationen. Men ändå är det någon slags anklagelse. Och anklagelsen tror jag från Jesus, den består inte i att du misslyckades. Eller varför blev du rädd? Utan det är för att de har glömt vad han sa. De har glömt vad han sa. Han sa så här, han befallde dem, åk över till andra sidan. Jag kommer att möta er där. Men det hade de glömt när vågorna var höga, när det var natt, när det var långt ifrån land och när det var motvind. Då hade de glömt att Jesus hade befallt dem att åka över till andra sidan. Utan de var helt uppslukade och uppfångade av, här är jag nu, här är omständigheterna. Så du och jag behöver hela tiden gå tillbaka till, vad är det Gud har sagt? Vi behöver inte kämpa hårdare. Vi behöver inte anstränga oss mer. Vi behöver inte bli duktigare. Vi behöver komma ihåg, vad är det Jesus har sagt? Vilket är Guds löfte? Vilket är Guds ord? För det är det vi kan hålla fast vid. Petrus, det står att han började sjunka när han såg hur det blåste. Det står att han blev rädd. Det står att han började sjunka. Tror ni att Petrus hade drunknat där? Hade det varit möjligt för Petrus att drunkna där? Jag tror inte det, därför att Jesus är bredvid honom. Han hade aldrig kunnat tillåta att hans bäste vän stod och bara, sorry Petrus, du är lite för rädd för vinden så du kommer drunkna. Det hade aldrig hänt. Men han började sjunka därför att han såg på vinden. Jesus hade bara tagit tag i honom och säger, nu går vi in i båten igen. Så vi behöver inte vara rädda. Så länge Jesus är närvarande, vilket han är, så behöver vi aldrig vara rädda. Så länge vi tänker mer på vad han har sagt än på vad vinden säger, på vad natten säger, på vad vågorna säger, på vad havet säger, så behöver vi inte vara rädda. Det var förutbestämt. Jesus hade bestämt att de skulle ta över andra sidan. Jag tror att Gud förutbestämmer vissa saker. I det här fallet hade han förutbestämt att lärjungarna skulle i den här båten över till andra sidan. De hade ingen aning om hur det skulle gå till och vad som väntade dem innan de kom dit. Men han hade bestämt att de skulle dit. Och det är det som är själva nyckeln i den här texten. Det är det som är själva nyckeln till dig och mig när vi befinner oss i jobbiga, tunga situationer. Vad är det Jesus har sagt? Inte hur ser det ut, utan vad har Jesus sagt? Och då kan man ibland, men jag vet inte vad Jesus har sagt. Då är det där vi måste börja. Vad har Gud sagt? Vad säger Jesus? För det Gud har förutbestämt, det kommer han att fullfölja. Det han har lovat, det kommer han att fullborda. Jesus har aldrig lovat oss en resa, ett äventyr utan nätter, utan vågor, utan motvind, utan fast mark under fötterna. Han har aldrig lovat oss det. Men han har lovat att han alltid ska vara med. Han har lovat att han ska fullfölja sina löften. Och han kommer att komma till dig och till mig och till oss mitt i stormen. Han kommer aldrig någonsin att överge vare sig dig eller mig. Vad Gud har påbörjat kommer han att slutföra. Men alla saker har sin tid och alla saker har sin timing. Och vi kan, och det gör vi. Och jag menar, frågar du mig om vart jag är just nu och vart vi som församling är nu, så jag har väldigt många frågor. Men är det någonting som Gud har tvingat mig eller lärt mig i sista året, så är det att det är inte frågorna som är det viktiga, utan det viktigaste, vad har Jesus sagt? Det finns ingenting annat vi kan hålla fast vid. Det finns ingenting annat som bär, det finns ingenting annat som har samma kraft, samma styrka, samma bärighet som det Jesus har sagt, vad Gud har lovat. Därför att han har bestämt vart vi ska. Och det är inte beroende av hur duktiga vi är, hur mycket vi kämpar. Det är inte beroende av omständigheterna, av nätterna, vinden, vågorna. Utan det är beroende på en sak, vad har Jesus sagt? Och hur förhåller jag mig till det? Paulus skriver till församlingen i Filippi, så här, första kapitlet, vers 3. Han det är inledningen på brevet. Då skriver han så här. Jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er. I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje. Eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det finns inte ett enda exempel av alla miljarder exempel som finns att tänka på att läsa om, att räkna upp i mänsklighetens historia, i relation till Gud. Det finns inga exempel i Bibeln, det finns inga exempel varken i ditt liv eller mitt liv eller någon som vi känner som har gått med. Det finns inget enda exempel där Gud har övergett sina löften. Där Gud har svikit det han har sagt. Där han har ändrat sig och sagt, nej men det var fel. Utan Gud står för det han säger. Gud fullföljer det han lovar. Så därför skriver Paulus att jag är övertygad. Han skriver inte jag hoppas, eller jag önskar, eller jag vill, eller jag tror. Han skriver jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er. Det vill säga det är inte ni som har påbörjat ett häftigt äventyr. Det är inte ni som har börjat en häftig ansträngning, utan det är Gud som har börjat ett gott verk i oss. Det är hans verk. Det är han som har satt igång, det är han som har initierat, det är han som har talat ut det, det är han som har lovat det. Så det är han som är initiativtagare, det är han som är verksam. Så han som har börjat ett gott verk i mig, han kommer att fullborda verket i mig. Jag behöver inte fullborda det själv. Lärjungarna hade kommit över till andra sidan därför Gud hade bestämt det. Han skulle fullborda det. Och Gud ska fullborda det som han har lovat dig. Gud ska fullborda det som han har lovat mig. Gud ska fullborda det han har bestämt över 24 kyrkan. Ni vet, det finns många exempel i Bibeln på människor som får vänta på Guds löften. När Gud har sagt saker. Gud har lovat saker. Om barnen var här inne nu, de äldre barnen, så skulle jag passa på att fråga dem om hur det är med Noah och Abraham och Mose och David och alla de andra. För vi har pratat om dem hela terminen här. Ända från början. Och i nästan varje fall så är det en väntan. Gud har sagt någonting, men de får vänta. Abraham får ett löfte, men han får vänta i 25 år innan han ser löftet gå i uppfyllelse. Josef får en dröm, han får vänta i 13 år innan han ser löftet gå i uppfyllelse. Mose får vänta i 40 år från det att Gud har sagt tills att han får se det. David får vänta i 12 år. Jesus, han lever 30 år innan han kliver in i sin offentliga tjänst. Och man tycker, det gör ju ingen skillnad. Men det finns alltid en tid, och vi vet inte alltid hur lång den tiden är mellan det Gud säger och mellan att han, och tills han fullbordar det. Det finns en tid där. Och den är helt beroende på vad Gud vet och vad Gud har sagt och vad Gud har bestämt. Men han vet att i den processen så händer det saker med oss. Det händer någonting med dig, det händer någonting med mig som måste hända innan Gud kan fullborda sitt löfte. Ibland har det med andra omständigheter att göra, ibland har det med andra människor att göra. Men väldigt ofta så har det med mig själv att göra. Gud måste göra någonting i mig för att det som han har lovat ska gå i fullbordan. Låt mig läsa några bibelställen till. 5 Mosebok 11. Gud säger så här till Israels folk att dessa mina ord ska ni ta till er och lägga på hjärtat. Ni ska binda dem som ett tecken kring er arm och de ska vara ett kännemärke på er panna. Lär ut dem till era barn genom att tala om dem när du sitter i ditt hus, när du är ute och går, när du lägger dig, när du stiger upp. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Då kommer ni och era ättlingar få leva länge i det land som Herren med ed lovade att ge era fäder, lika länge som himlen välver sig över jorden. Alltså Guds löfte till folket. Guds ord till folket. Det var det de skulle påminna sig om. Det var det de skulle umgås med. Det var det de skulle ha överallt. Så att de aldrig, inte en dag, och egentligen inte en förmiddag eller eftermiddag eller kväll eller knappt natt, kunde släppa blicken från löftet. Släppa greppet från löftet som Gud hade gett till dem. Ni ska lägga dem på hjärtat, armen, pannan, era barn, ett hem, ute, inne, överallt. För att få se löftet gå i fullbordan kräver att man håller fast vid det som Gud har sagt. I samma bok, 5 Mosebok kapitel 31, vers 8, säger Gud så här. Herren själv går framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad. Det finns så många löften där Gud säger, jag är med dig. Jag ska inte lämna dig, jag ska inte överge dig. Och det står 365 gånger i Bibeln, var inte rädd. Vi blir rädda ändå, men Gud vill påminna dem, du behöver inte vara rädd. Utan Gud är med dig, Gud är närvarande, Guds löften gäller. Jesaja 43, vers 16, så säger Herren, han som gjorde en väg genom havet, en stig genom mäktiga vatten, han som lät hästar och vagnar och starka kämpar rycka ut, där ligger de och reser sig inte mer, utsläckta som en slocknad veke. Vet ni, det här handlar ju naturligtvis om Israels uttåg ur Egypten och de går genom Röda havet. Profeten refererar till det. En väg genom havet. Tänk att det finns en väg genom havet. En väg genom det omöjliga. En väg genom det som inte syns. En väg genom det som med förnuftet är orimligt, ologiskt. Det finns en väg rakt igenom det som inte går att gå igenom. Därför Gud kan öppna vilka vägar som helst. En stig genom mäktiga vatten. Han som lät hästar och vagnar. Hästar och vagnar är en bild i Bibeln, en symbol i Bibeln för mänsklig styrka, mänskliga ansträngningar. Och när du ställer dina egna och mina egna ansträngningar och liksom kamp i relation till Guds möjligheter, så blir det ganska futtigt. Han säger, det hänger inte på era ansträngningar. Det hänger inte på er egen kraft, er egen styrka, er eget förnuft, er egen smartness. Det hänger på någonting annat. Därför det som Israels folk är med om när de ska gå genom Röda havet, det har ju inte med deras egen förmåga att göra. De är livrädda. Faraos här kommer bakom dem. De står vid havet som är omöjligt. De kan inte gå på vattnet. Men Gud gör någonting som de inte ser. Gud gör någonting som de inte kunde förstå. Det enda som krävdes för det var att Mose i det här fallet, han är lydig och gör det Gud säger. Så öppnar sig vattnet. Så vi behöver inte styras av, vara beroende av det vi ser, det vi hör, det vi tänker, utan vi är bara beroende av vad har Gud sagt. Vad säger Gud? Vad har han lovat? Gud hade ju lovat folket att han skulle befria dem. Gud hade lovat dem att han skulle gå in i ett nytt land. Men här står de, nu mitt framför havet. De har en tydlig historia. De är definitivt väldigt extremt nu, men de har också ett fantastiskt sedan som de inte ännu hade sett, Israels folk. Men den mänskliga kraften, den mänskliga styrkan, skriver Jesaja här, den ligger där, den reser sig inte mer, den är utsläckt, den är som en slocknad veke. Och det är i det sammanhanget som våran församlings bibeltexter från Jesaja 43 och vers 18, där profeten fortsätter att säga så här, glöm det som förut var. Tänk inte på det förgångna, för nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. Och när Gud gör någonting nytt, Lydia talade om det här förra veckan, jag var inne på det också. När Gud gör någonting nytt så är det inte att han repeterar inte samma sak. Okej, vi gör ett nytt försök. Vi testar samma metod. Vi testar samma väg, samma verktyg. Utan det är någonting annat. När Gud gör någonting nytt så kommer han från ett annat håll. När Gud gör någonting nytt så är han inte beroende av historien. När Gud gör någonting nytt så spelar dina misslyckanden och dina begränsningar inte någon roll. När Gud gör någonting nytt så är inte grunden våra prestationer och vår historia, utan det är någonting annat. Grunden är hans ord, grunden är hans löften. Det är därför han säger, glöm det som förut var. Därför att det är inte det som kommer att hjälpa er. Visst, ni kan lära er av det, men det är inte det som är nyckeln till framtiden. Tänk inte på det förgångna, utan jag gör någonting nytt. Ett till bibelställe ska jag läsa från Ordspråksboken kapitel 3, vers 5. Där det står så här, förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar. Det viktigaste i den här versen är, förlita dig inte på ditt förstånd. Jag tror att det här är kanske det svåraste för oss. Svårt för mig. Förlita dig inte på ditt förstånd. Okej, vad ska jag förlita mig på då? Det är Gud som har gett mig mitt förstånd. Gud har gett mig förmågan att analysera, tänka ut och med strategier och erfarenheter och kontakter. Och you name it. Det är ett verktyg. Gud använder det naturligtvis. Men jag ska inte förlita mig på mitt förstånd. Utan jag ska förlita mig på vad Gud har sagt. Jag ska förlita mig på hans löften. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Jag kan inte förtrösta på Herren med hela mitt förstånd. Jag kan förtrösta på Herren med hela mitt hjärta. Så när vi nu i någon mening liksom, vi lämnar en säsong i 24 kyrkans historia. Vi står på tröskeln till någonting nytt som delvis är okänt. Men som åtminstone jag tycker är otroligt intressant och spännande. Jag ser fram emot, jag är nyfiken på, jag är intresserad, jag är förväntansfull. Jag är inte orolig, jag är inte bekymrad, jag är inte rädd. Utan jag är uppriktigt nyfiken på Gud, vad är det nya som du ska göra? Vad är det dina löften egentligen betyder? Jag trodde att det betyder det här, men visa mig vad det betyder. Förlåt mig att jag har förlitat mig på mitt förstånd. Jag vill förlita mig på dig av hela mitt hjärta. På ditt ord och på dina löften. Texten börjar så här. I'm tethered to your every word. Och det är där som du och jag behöver vara. Det är där du och jag behöver börja. Vi behöver liksom vara fasttjudrade, fastkedjade vid vad Gud har sagt. Vid varje ord som han har sagt. My heart ever after your heart first. I will trust you here. For I know that this is just the beginning and you're not finished yet. Until I see your promise come, God, with all I am, I'll keep believing. You don't play games. It's not who you are. You're not the type to mislead my heart. I can trust you here. När vi läser i Apostlagärningarna om den första kristna församlingen, vi läser om det som hände på pingstdagen, så står det så här, vi kan ta fram den bibeltexten, Marcus. Vi kan ta nästa bild. För det finns en till, eller? Ta nästa. Här står det om den första församlingen som lärjungarna och Jesu efterföljare i början, de är liksom grunden till, och så kommer det massa människor till tro, så står det så att de höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, vid brödsbrytelsen och vid bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och dela ut åt alla till ut till alla efter vars och ens behov. I den här texten så finns så många, vi har läst den många gånger förut, men jag vill fortsätta utforska den framöver. I den här texten finns så många nycklar och grundstenar till det som Gud vill att församlingen ska vara. Så vi har inte tid att gå in så djupt i det nu, men att vi får samlas kring undervisningen, kring Guds ord, kring gemenskapen som inte bara är en kaffe och fika gemenskap utan en djup koinonia i det grekiska ordet, en djup relationell gemenskap där man delar livet med varandra. Brödsbrytelse, man samlas kring Jesus, det han har sagt, det han har gjort, när han har dött och hans uppståndelse, det är liksom centrum för vår gemenskap. Och bönerna. Och den drömmen som Lukas skriver om här, den drömmen passar så väl med våran dröm, den visionen passar så väl med våran vision, att vi alltid vill vara kyrka som fungerar genom vänskap för att bli mer som Jesus, tillbe Gud med passion och glädje, att vi vill vara, göra skillnad för människor, vi vill kommunicera evangeliet, vi vill starta nya kyrkor, vi vill finnas till för de som inte har en kyrka. Passar så väl in i våran vision. Och därför så har jag och Lydia inte tänkt att det är något fel på den. Utan det Gud har sagt, det gäller. Men vi behöver förstå hur den tillämpas och appliceras. All right. Vi kan gå tillbaka då, Markus, till de två första bilderna. För det här är från Petrus predikan på pingstdagen. Och han talar om Jesus, det enkla evangeliet. Han berättar om sin upplevelse av Jesus. Och så står det att alla de som är där, han står i predikan inför halva stan, alla de som är där, de blir träffade av Petrus ord. Det hugger till i hjärtat. Och de frågar Petrus och de andra, vad ska vi göra? Och han säger, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Varför ska vi omvända oss? Varför ska vi döpas i Jesu Kristi namn? Jo, för att era synder ska bli förlåtna och för att ni ska få den helige ande som gåva.
Tack för att du har lyssnat på 24 kyrkans podcast. Du är välkommen att besöka oss varje söndag. Mer info finns på 24kyrkan.se.